man ska vara glada hela tiden, det ska vara ett fint yttre, det ska se bra ut och det ska se fint ut på sociala medier och det så vidare och så vidare. Då är det ju så att när kroppen kommer och liksom knackar oss på axeln på något sätt där vi blir medvetna om att ja, men det här kanske inte är rätt eller det här kanske inte är bra, så är ju utmaningen att vi ofta inte vill lyssna. Det är ju inte att vi inte får signalerna, utan det är ju att de signalerna som vi får går så emot det som vi har kämpat så länge för att skapa.
Varmt välkomna till dagens avsnitt av Poddterapeuten. Och idag så pratar jag med Malin Gunning. Hon är stresscoach och vi pratar självklart om stress. Och Malin delar också med sig av sin fantastiska och lärorika berättelse. Mycket nöje! Hej Malin, välkommen till Poddterapeuten.
Tack snälla.
Idag ska vi prata om stress.
Det ska vi göra. Det ska bli så spännande och fint att få samtala med dig här idag.
Du arbetar ju som stresscoach, livscoach och föreläsare. Berätta lite mer om det.
Jag befinner mig på ett ställe i livet där det verkligen känns som att alla pusselbitar börjar landa och en väldigt stark känsla av att jag befinner mig precis där jag ska vara. Och det är ju en väldigt härlig och också en känsla som gör att man får väldigt mycket driv framåt. För någonstans så blir ju ens varför blir väldigt, väldigt starkt när man känner att man är där man ska vara.
När man är där man ska vara.
Det blev lite djupt där direkt.
Ja, jag gillar det. Pusselbitar och där man är. Där man ska vara, för att då blir det mer motiverande med ett varför. Ska vi ta lite delar i det där?
Absolut.
Om vi börjar med varför. Varför är du här just nu, där du är?
Det finns ju ett långt och ett kort svar, men ett ganska kort svar är ju att jag för både 6 och 7 år sedan gick in i väggen själv. Den här berömda väggen som jag var helt övertygad om inte fanns. Det som hände andra men inte mig. Jag vet att jag sa ungefär 2 månader innan jag gick in i väggen att om man kan gå in i väggen så borde jag ha gjort det för länge sedan.
Aj.
Och den var väl lite tvådelad, den meningen. Dels hade jag en övertygelse om att det var svaga personer som gick in i väggen. Att det var någonting som man använde lite som svepskäl när man inte orkade mer. Och jag hade också en fast övertygelse om att jag hade faktiskt jobbat väldigt, väldigt mycket, väldigt länge. Så att om det var möjligt så borde det ha slagit till redan.
Okej. Ja, för att jag såg att du hade fått en utmärkelse. Årets slitvarg.
Stämmer bra det. När jag var, vad kan jag vara, 23 år gammal på mitt då andra jobb i Stockholm. Jag är från Skåne, flyttade upp till Stockholm och fick ganska snabbt jobb på en av de bättre byråerna i Stockholm. Inom då reklam och kommunikation. Och där fick jag mycket riktigt en utmärkelse som årets slitvarg med motivationen, om jag minns den rätt, att jag var först på morgonen, sist på kvällen och henne kan man alltid lita på. Och där har man ju lagt ribban och ett ganska tungt ok på en 23-årig högpresterande tjej.
Hur kändes det då? Kommer du ihåg det?
Ja, men jag tror ju tyvärr att jag var så, eller tyvärr, jag tror ju att jag var så uppe i allting då. Att det var ju en fin utmärkelse. Man fick ju en sån här liksom guldig Oscarsstatuett. Så man har någonstans så skulle ju detta och alla satt och applådera och alla... Så det skulle ju vara något fint. Så jag antar att jag associerade också till någonting bra.
Det är så konstigt ord. Slitvarg.
Ja.
Någon som sliter.
Exakt. Det är ju, jag hoppas att man inte delar ut sådana priser. Även om jag förstår att man gjorde det i all välmening då. Och det är väl som jag brukar säga i hela min resa. Alltså både till personer som har funnits i min närhet privat. Men också i jobbet på olika sätt. Att jag är inte på något sätt arg eller bitter på någonting, utan jag är helt övertygad om att alla de här delarna har som sagt lett fram till där jag är idag, vilket jag är jättetacksam för. Mm. Och mitt i den här andra utmattningen då, så kom ju just det här ordet varför. Yes. Att det måste finnas någonting mer. Mm. Var väl en tanke som blev ganska stark hos mig. Och att någonstans där vår kära Björn Attiko Lindeblad, som har inspirerat många, inspirerade också mig väldigt mycket i den utmattningen, där han pratar om att meningen med livet är att hitta sin gåva och ge den vidare. Och där var det någonting som började liksom så någon typ av frö hos mig.
Mm.
Mm. Och efter det hade jag också väldigt svårt, både på grund av såklart utmattningen och allt vad det innebär. Men jag kunde inte hitta ett hjärta längre i det här vanliga jobbet. Och jag hade ju haft väldigt mycket hjärta i det tidigare. Det var också därför varför jag gick in i väggen.
Ja.
Men helt plötsligt så kändes det bara väldigt, ja, men som ett tomt skal och väldigt, väldigt meningslöst på något sätt.
Oj, oj, oj. Så vad hände då? När du sa 2 månader innan så sa du, jag borde ha blivit utbränd för länge sedan, så det kommer inte hända mig. Och vad hände sen?
Sen tog det ungefär 2 månader efter det. Och jag hade ju fått alla varningssignaler man kan tänka sig rent fysiskt. Allt från mage, huvudvärk, migrän, sömnen. Men också väldigt mycket av de här mer, alltså ångest med klump i magen. Att saker inte var roligt längre. Att, ja, alla egentligen de tecknena. Och jag vet att jag sa också att om man skulle googla ordet otillräcklig på ett sånt här Google-bildsök, så kunde jag se framför mig hur man fick upp en sån här mosaik på en massa bilder på mig. Det var ungefär den känslan jag hade där. Men jag valde ändå att pusha kroppen lite till och körde ett pass på jobbet. Vi hade ett jättestort projekt som vi hade jobbat med i 8-9 månader, och det skulle då lanseras. Och jag tog på mig jobboutfitten här i Skåne klockan 4 på morgonen, tror jag. Väl medveten om att jag inte borde åka iväg. Så långt hade det ändå gått där, att då insåg jag att det här är ju inte helt 100.
Nej.
Och sen åkte jag upp och hade en kundaktivitet under i stort sett 24 timmars tid. Och där någonstans på natten så kollapsade jag fullständigt. Och minns att jag vaknade i ett rum med en sjuksköterska morgonen efter. Och det var väl där som blev min absolut första och största vändpunkt. Oj. Där jag vet att jag tänkte att det var inte så här mitt liv skulle bli. 20, eller var jag 32 år gammal.
Oj, vad hade hänt då?
Det var någonstans kroppens sätt att till slut bara tala om att om du inte har fattat än, så är det nu, är det liksom dags. Och då hade jag ju kört hela den våren egentligen med känslan av att ja, men bara ett projekt till, bara en grej till.
Mm.
Och någonstans sett fram emot att snart sommar, snart vila. Så jag hade ju åtminstone i ett halvår kraftigt kört över många signaler. Men detta var ju sviterna efter att ha jobbat uppkopplad i kanske 10 års tid konstant. Så att, och till slut då så blev det den här 24 timmars dygnet som blev någonstans pricken över iet, och efter det var det ju stopp liksom. Så det blev min första vändpunkt, men sen lärde jag mig inte helt där, så att jag körde ju på rätt så snabbt igen efter det och gick ju då in i väggen en gång till ganska exakt ett år senare, 2016.
Kommer du ihåg om det var ungefär samma händelse då som det var första gången? Det här med den här kollapsen som du beskrev. Mm-hmm.
Nej, det var ju inte det. Den här blev ju, och anledningen till det tror jag var att gång nummer 2 så gick allting så mycket snabbare.
Ah.
Så att, och det vet ju många av dem som jag coachar idag också, som kanske har fallit tillbaka, som upplever det att det som man kunde pressa kroppen tidigare under liksom många, många år.
Mm.
Andra gången, eller om det blir en tredje gång, så går det ofta mycket snabbare.
Ja.
Och så var det verkligen för mig. Jag kom tillbaka efter sommaren efter, så hade det gått då ett år efter första kollapsen. Och när jag kom tillbaka då så tyckte jag att jag hade tagit det lugnt över sommaren. Nu skulle man tillbaka och köra. Och det här var ju mitten augusti. Och i slutet av september så var jag sjukskriven. Och då gick det på 1,5 månad. Och det var ju, jag gick ju tillbaka. Ja, men skillnaden här och det jag verkligen försöker att jobba mycket med idag, det är ju att jobba dels förebyggande, men också att vi måste bryta mönster, vi måste bryta beteende för att inte hamna där igen. Och det hade ju inte jag gjort. Så att när man då liksom slog på den här kranen i augusti och tänkte att nu ska man köra, det var en massa saker som hände på jobbet och jag var den som gick in och städade upp och fixade och fortfarande var den här som man kunde lita på alltid.
Jag tänkte på det där med kroppen.
Mm.
Kroppen är ju så himla smart på det sättet att vid andra kollapsen som du beskriver där, då blir det ju lite grann som du vet den här ungen i godisbutiken. Det finns ju en ACT-teori i det här med en liknelse. Att du går in i en butik med en unge som vill ha godis. Och så börjar ungen dra lite i kjolarna på dig. Och då ignorerar du det. Och så nästa gång så drar lite värre i dina kjolar. Och sen börjar barnet skrika.
Mm.
Och det ignorerar du också.
Mm.
Och det här är ju kroppens alla signaler under den här processen. Då, som man kan liknas då vid det här barnet som vill ha någonting.
Ja,
och sen till slut så börjar ju ungen vråla, alltså på ett sätt så att du kan inte ens vara kvar i butiken. Nej. Alltså det går inte att ignorera det här.
Nej.
Och det som är så häftigt med kroppen, det är att den kommer ju ihåg vilken nivå som den fick din uppmärksamhet sist. Så att nästa gång du går in i butiken, då börjar ju inte den dra lite i kjolarna.
Nej.
Utan den sätter ju igång på den. Ja, den börjar ju på den nivå som den sist fick uppmärksamhet. Och det beskriver du så bra nu med att ja, allting accelererades för kroppen vet att du, det här är ju liksom det här vi måste göra för att få dig att lyssna.
Och det är ju, ja men det är en bra liknelse och en, ja men det är ju så viktigt också att förstå att man kan ju känna ibland att den här, eller folk som säger att ja men det kom från ingenstans, jag hade inte sett några tecken. Och så kan det ju ofta kännas kanske precis när det händer. Men när vi börjar titta tillbaka så har vi ju fått väldigt många varningssignaler på vägen. Och det är ju faktiskt en av de sakerna som jag försöker jobba med mest idag. Att kunna jobba förebyggande och att ta sig tiden även om man tycker att det här känns väldigt avlägset. Idag att ta sig tiden att faktiskt identifiera sina stresssignaler. För att jag tror att alla kan relatera till att ha varit i kortvarig stress på ett eller annat sätt. Och ofta så är det ju de varningssignalerna som kommer tillbaka även när vi är i långvarig stress. Och att då faktiskt identifiera sina, som jag brukar rekommendera, topp 5 varningssignaler. Och att skapa en rutin för att faktiskt börja följa upp det. Och är man inte i en akut situation just nu så kanske det räcker att följa upp en gång i månaden. Och liksom, hur starka är de här? Har de blivit starkare? Har de blivit svagare? Men om du precis är i en utmattning eller på väg tillbaka, så för att då inte falla dit igen. Att faktiskt ha en påminnelse där man sätter sig i slutet på varje vecka eller i mitten på varje vecka. Och följer upp för att se att okej, men är jag nu och naggar på alla de här 5 igen? För tredje veckan i rad.
Vilka 5 är det?
För mig tänker du?
Ja, de här 5, du pratade om 5 varningssignaler.
Ja, men jag tänker att det här är ju de individuella för varje person. Okay, så okay. Det jag brukar rekommendera då, det är ju att identifiera dels utifrån alltså kroppsliga förändringar, alltså kroppsligt huvudvärk, mage, migrän, alla de här kroppsliga symptomen, men sen också då vad det är för förändringar rent, om man säger, mentalt med koncentration, minne, men också i vårt agerande gentemot andra. Många känner igen sig att man får sämre tålamod, att man reagerar, man känner inte igen sig själv, att varför reagerar jag på det här, det skulle jag aldrig ha gjort innan. Så att man då listar, ofta kan den här listan bli 15 punkter från början, men att du då själv identifierar dina 5 varningssignaler och följer upp på dem då med en frekvens hela tiden.
Om man kommer till dig och vill jobba med stress, då har man, antar jag nu, haft en problematik med det här innan. Men det bästa är väl nästan egentligen om man kommer till dig och tittar på stress och de här varningssignalerna innan man ens blir stressad från första början. Men varför är det så svårt att hitta motivationen till det? För det borde ju faktiskt ligga, det borde ju faktiskt alla göra, om jag ska vara helt ärlig.
Så är det ju verkligen, och jag har ju förmånen att vara ute och föreläsa en del och ganska ofta på högskolor, och där kan man ju verkligen försöka, även om många tror att de är odödliga i den åldern och i den fasen, men att ändå få in det tankesättet där och då. Annars är det ju många, som du säger, av dem jag coachar, där man kanske har antingen varit inne i väggen eller känner att nu är det någonting som inte är som det ska vara. Men sen har jag ju fler och fler, vilket ju är härligt, att man kanske kommer en stund innan, att man mer vill se över sitt liv. Och jag brukar jämföra väldigt ofta med den fysiska kroppen på olika sätt, för ofta blir det lättare att relatera till. Och varför man inte kommer innan, jag tänker att det är på samma sätt som med kroppsliga förändringar, om du vill skapa drömkroppen eller om du vill springa en milen på en viss tid, att du måste ju ha en tillräckligt stark motivation, liksom morot där framme. Antingen är det att men jag ska springa det här loppet om 2 månader, nu får jag börja träna. Eller är det att oj, nu väger jag 30 kilo mer än vad vi gjorde på det här bröllopsfotot. Nu är det nog dags. Eller nu börjar jag få en massa symptom i kroppen som gör att jag måste ta tag i detta. Och då måste ju moroten också vara stark hela tiden under den här processen som du ska ta dig till gymmet och göra dina övningar. Och med det liksom mentala, att jobba med mental styrka på olika sätt, det är ju fortfarande lite mer diffust, och man kan fortfarande tro att det räcker att läsa en bok och tänka de här sakerna, att liksom att vetandet skulle hjälpa oss i sig. Och det tror jag är en väldigt stor fälla, att man tänker att men nu vet jag hur man ska göra. Men för mig är det ju samma sak som att du skulle läsa en bok om styrketräning och så skulle bli starkare.
Just det. Ja, för du pratar om mönster, och så har vi pratat om motivation, och det jag känner med mig själv i alla fall, det är konstigt, för att det med motivation funkar bättre på mig än motivation. Det är så här, om du inte gör det här, då jäklar, tycker min kropp. Då kommer jag ge dig skit. Liksom. Det är nästan enklare då för mig att ta tag i någonting och göra en beteendeförändring och titta på mina mönster än om det är Jo, men om du gör det här, då kommer du få det där. Och titta vad fint det blir där borta.
Nej, jag skulle säga att det låter ju väldigt både vanligt och rimligt, tänker jag. För att, egentligen samma sak tillbaka till kroppen. Att om vi bara inom situationstecken har 10 kilo för mycket, då kanske vi fungerar ganska bra i vardagen. Har vi 50 kilo för mycket, då börjar det, liksom, det börjar bli jobbigt i vardagen. Vi börjar kanske få olika ökad risk för olika sjukdomar, eller vi skadar oss på olika sätt. Och då blir det, som du säger, den här motivationen istället. Att okej, men om du inte tar tag i detta nu, då kommer du kanske vara död om ett år, eller du kan inte leka med dina barn eller barnbarn eller vad det nu är för någonting. Men när du bara är lite stressad eller bara lite överviktig eller vad det nu är, utan att lägga några värderingar i vikten, men jag tror att alla förstår liksom parallellen, då är det ju mycket svårare att motivera sig. För du vet att det kommer att kräva en insats för att förändra detta, och det är inte tillräckligt illa än. Nej, men då väljer jag att blunda och köra på lite till.
Nu gör vi lite till. Oj, vi gör bara det här jobbet. Nu gör vi bara det här jobbet. Och snart är vi där. Och det, jag känner igen det så himla väl.
Ja, men ska bara.
Ja.
Och så är det verkligen. Jag tänker att ta hjälp utifrån på olika sätt. Ibland kan det räcka att ventilera med någon i sin närhet. Eller att ta professionell hjälp. Men att få de här både perspektiven, men också att att kunna börja bryta mönster. För att när vi blir medvetna, så fort vi blir medvetna, då kan vi börja anpassa och förändra. Så att även, men utmaningen är ju att vi till stor del idag lever i ett samhälle där det ska gå väldigt snabbt. Vi premieras för att prestera och leverera, och att det ska gärna vara liksom, man ska vara glada hela tiden, det ska vara ett fint yttre, det ska se bra ut och det ska se fint ut på sociala medier och det, så vidare och så vidare. Då är det ju så att när kroppen kommer och liksom knackar oss på axeln på något sätt, där vi blir medvetna om att ja, men det här kanske inte är rätt eller det här kanske inte är bra, så är ju utmaningen att vi ofta inte vill lyssna. Det är ju inte att vi inte får signalerna, utan det är ju att de signalerna som vi får går så emot det som vi har kämpat så länge för att skapa. Och så var det verkligen för mig, att när man började så smått inse, och det var ju en lång period som man inte insåg, men när man väl gjorde det, så var det så här, men okej, men om jag ska sluta på det här jobbet eller om jag ska bli sjukskriven, då är ju allt det här helt bortkastat. Och det ska man ju vara medveten om, att det är ju ingen jätteskön insikt att komma till. Liksom. Och det är klart att då försöker ju många så länge det går att säga, men lite till, för att ska man bara slänga bort de här 10 åren av, det kan ju vara av ett förhållande eller av en karriär eller vad det än är som man har investerat så mycket i. Och det är ju någon typ av livskris eller jättestor process som man behöver landa i. Och därför tänker jag att det är fullt naturligt att man hellre väljer att ducka för det än att man tar tag i det för tidigt, tyvärr.
Du sa i början någonting om det här med frustration och att man, jag vet inte vilka ord du använde, men det var någonting stil med att man skulle vara arg på någon eller att man skulle bli frustrerad på någon eller något, men att du hade på något vis nu jobbat dig över det och att det var inte riktigt där du satt, för att du hade nu hittat en mening med varför det blev så här och du har skapat dig din egen riktning från den här plattformen. Har jag uppfattat det rätt då, utifrån hur du, det du beskrev i början?
Ja, och ja, du har uppfattat det helt.
Ja, helt rätt. För jag blir nyfiken på, nu kommer jag inte ihåg vilka ord du använde, men det var ju...
Nej, men att jag inte, jag tror jag sa att jag inte, jag känner liksom ingen ilska eller ingen bitterhet i den här processen. För jag utgår någonstans från att, men att alla personer har gjort det bästa som man kunde där och då. Precis som jag gjorde det bästa efter min förmåga och efter den kunskapen som jag hade då, så utgår jag från att alla andra som jag hade runt omkring mig också gjorde det. Men det är ju också en del i min drivkraft idag. Att jag fortfarande ser så pass mycket ute på arbetsmarknaden och bland dem jag coachar idag som hör av sig när de kanske kommer tillbaka från en utmattning eller man har en dialog med sin arbetsgivare, där man fortfarande får höra de här kommentarerna som jag själv fick höra. Att så här, men vad du ska vara besvärlig nu, eller ja, men det var mycket bättre innan du var sjukskriven, eller för då var det inte så mycket krångel, eller ja, men det gör inget att du är sjukskriven på 50%, för du jobbar ändå lika mycket som en normal människa på 100%. Alltså det finns ju så extremt mycket sånt kvar fortfarande idag. Och det tänker jag, det är fortfarande inte på grund av illvilja från någon, tänker jag, eller väldigt, väldigt sällan i alla fall, utan på grund av en okunskap och också en rädsla, för man vet fortfarande inte riktigt hur man ska hantera det.
Fanns det en tid när du var arg på läget?
Nej, alltså jag tror, alltså det är klart att jag har varit besviken och ledsen och gått igenom en massa olika faser, men jag tror aldrig att det har legat jättemycket för mig, det här med, men om man säger mer ältande eller bitter, eller varför skulle det här hända? Jag tror att jag ändå ganska snabbt, eftersom jag då redan i den här utmattning nummer 2 kunde börja se de här sakerna som jag faktiskt kunde hitta min drivkraft i. Jag började ju föreläsa redan där 2016 och kände ju att när jag delade den här historien så hände ju någonting. Det var ju någonting nytt, men där tog jag ju också hjälp av en Så det är intressant att du frågar, för det tog ju också hjälp av en coach. Och jag vet att när vi satt i kanske vårt femte, sjätte samtal, då pratade vi om det här med att ja, men jag kanske skulle föreläsa mer, eller man kanske skulle göra någonting inom det här då, att dela sin egen historia och kunna hjälpa andra. Och när jag sa det så minns jag fortfarande så tydligt att hon sa till mig att så här, och vi pratade faktiskt bara på telefon, så det här var genom rösten, så sa hon att det är första gången på fem samtal som jag hör liksom någon glädje eller någon gnista i din röst. Och det blev väl också så tydligt för mig att så här, okej, här finns någonting att plocka upp. Men det var ju tack vare att jag som sagt tog hjälp både av henne och av andra personer för att kunna fånga upp och för att kunna börja lyssna inåt. Jag tycker ju det här är ju så intressant. Jag hade kunnat prata hur länge som helst om detta. Men att i vårt prestationssamhälle idag, att vi också styrs så mycket av vårt förnuft och vårt huvud. Mm. Liksom, att vi ska vara så rationella hela tiden. Och när vi har varit det för länge så tappar vi ju ofta bort kontakten med vårt hjärta. Och det är ju i hjärtat som vårt varför finns. Vårt varför finns ju sällan i huvudet. I min värld så finns vårt varför i hjärtat eller magen. Och sen kan huren komma utifrån det. Och det kan vi tänka fram på olika sätt. Att om mitt varför idag är att få hjälpa andra, så är ju det min drivkraft som kommer från hjärtat. Sen kan ju huvudet hjälpa till och säga att men då kan jag prata i en podd, eller jag kan ha en kurs, eller jag kan coacha, eller jag kan föreläsa. Där kan ju huvudet hjälpa till. Men problemet idag som jag ser det är ju att vi alldeles för ofta försöker börja tänka i huvudet för att vi ska leva upp till den här bilden av vad vi själva har, eller samhället, eller någon annan har satt upp som är bra eller det perfekta livet. Och när vi börjar i huvudet och är där så blir det väldigt forcerat och det blir sällan lustfyllt och det blir också ganska sällan hållbart, för det är lätt att vi då pushar oss alldeles, alldeles för hårt.
Mm. Många som jag brukar prata med har ju svårt med det där med att lyssna på kroppen. Mm. För att, precis som du säger, det är väldigt svårt att göra det, för att kroppen, vår dagens kropp som vi lever i, är inte anpassad till dagens samhälle.
Nej.
Och vår kropp behöver ett helt annat liv än det vi faktiskt är, än det som är accepterat också i samhället. Vi skulle behöva skratta mer, vi skulle behöva gråta mer, vi skulle behöva skrika mer, vi skulle behöva vara mer arga utan att det behöver gå in i bitterhet och ältande. Det finns ett steg före det som är rent, som är riktat, där det bara är ilska. Och det är hälsosamt.
Just det, så.
Och vi behöver vila mer och vi behöver vara mycket mindre uppkopplade än vad vi är. Och alla de här sakerna är det precis som att vi kör lite till. Vi kör lite till. För att det är så här det ska se ut. Mm. Det är så här det är. Mm. Och så fort man säger någonting om att vi kanske skulle göra så här istället, så går man utanför normen för vad som är accepterat och vad som är normalt då, inom situationstecken. Så det är så svårt. Vi hamnar ju inte bara på individnivå kring den här komplexa bilden som både du och jag nu beskriver, utan vi handlar ju också på någon form av samhällsnivå. Över hur det faktiskt ser ut för oss.
Ja, men så är det verkligen. Jag tänker både på en samhällsnivå och också att förstå hur vår hjärna fungerar. Du sa ju att vår kropp är väldigt smart, och det är den ju. Mm. Men vi har ju en hjärna också som har hängt med oss sedan vi sprang runt på savannen i höftskinken. Och vår enda uppgift, jag brukar säga det, att vår hjärnas uppgift är liksom inte primärt att skapa ett jättelyckligt liv för oss, utan vår hjärnas primära uppgift är ju att se till att vi överlever. Och där har ju stressen fortfarande idag, och framförallt under liksom hela vår evolution, haft en jätteviktig roll att fylla. För när vi sprang där på savannen och det prasslade i buskarna, så var det viktigt att hjärnan talade om för oss att okej, det här kan vara en tiger, spring in i grottan, göm dig. Men den stora skillnaden idag är ju att det är två saker som jag ser det. För det första så springer vi inte in i grottan och sitter där i 12 timmar i mörker och tittar på en lägereld och pratar, utan vi gör helt andra saker som vi har börjat kalla för återhämtning, som inte är ren återhämtning utan som är att Netflixa och scrolla mejlen samtidigt och prata med barnen liksom. Men också det här som jag tycker nästan är ännu viktigare, att från att vi hade ett fysiskt lejon eller tiger som vi kanske sprang ifrån en gång per dag, så har vi idag fått en mental tiger som har flyttat in i våra hjärnor konstant, som triggar ett stresspåslag. Och detta tycker jag är så intressant med stress, för att många fortfarande relaterade, och det gjorde jag också tidigare, med att ja, men ha mycket att göra. Och det tror jag också är en sak som gör att man kanske inte söker hjälp. För man tänker så, men jag är inte stressad per definition av att jag håller på att jobba ihjäl mig på jobbet.
Mm.
Men den här inre stressen, den här mentala tigern, är ju allting där vi så här, ja, men tänk om detta händer, eller om jag missar detta, vad händer då? Eller ping på telefonen, eller sociala medier och så vidare. Och där har vi ju en mental tiger som är påkopplad hela tiden och ligger och triggar. Så när jag frågar folk, när var du liksom senast i ditt helt lugna, trygga system? Då har du bara kunnat känna att så här, okej, jag kan lägga mig ner här, det finns inga faror, it's all good. När var du senast i den känslan liksom? Och det brukar ju tyvärr vara ganska länge sedan för många. Och att också förstå att den här kollektiva stressen tillbaka till samhället som du pratar om är, vi har gått igenom en pandemi, vi har i dagsläget ett krig som inte befinner sig allt för långt borta. Att oavsett hur du som individ förhåller dig till det, om du går in i det mycket eller lite, så är det en kollektiv stress där vi är påkopplade och pejlar läget lite vad som händer. Och så det är så många olika fler parametrar som stressar vårt nervsystem. Och hjärnan kan inte skilja på om det är stress för att du har mycket att göra på jobbet, eller för att du ligger och tänker 10 katastroftankar på kvällen om kriget i Ukraina. Liksom.
Som du sa nu så bra, att hjärnan jobbar ju med dåtiden, jobbar med nutiden, jobbar med framtiden, jobbar med hur, den jobbar med, den är uppkopplad, den håller på med så mycket, men kroppen är bara här och nu.
Exakt. Och de här liksom hoten som sagt på hjärnan ska ju få oss att överleva, och det kan ju vara jättehjälpsamt när vi håller på att gå ut över framför en bil, att den talar om att oj, ta ett steg tillbaka här, eller vi håller på att lägga handen på en varm platta eller vad det kan vara.
Mm.
Men den är ju mindre hjälpsam när man hamnar i det här, ja, men tänk om detta händer och vad ska bli då? Då blir jag av med mitt jobb, eller
exakt,
kommer ekonomin gå ihop, tänk om barnen, det händer något med barnen och så vidare. Och eftersom vår hjärna tänker i bilder och inte heller då kan måla upp en bild för ordet inte, så brukar jag säga att för alla sådana här katastroftankar som många av dem kanske som jag möter dagligen ligger och tänker på kvällen. Och sen tycker man samtidigt, men varför kan jag inte somna? Jo, för att du har talat om för din hjärna nu 10 gånger att här är en tiger inne i rummet. Och hjärnans uppgift är att hålla dig vaken för att du inte ska bli uppäten av den här tigern. Då blir det ofta lättare att förstå. Och många kan säga, okej, men det är inget fel på mig. Nej, så din hjärna gör det den ska göra.
Ja, men jag gillar det. Jag gillar hur du resonerar här. Det ger mening för mig. Men varför har vi bjudit in den här jäkla tigern då?
Ja, jag tänker att det är ju, ja, man kan ju faktiskt lära sig att mota bort. Eller jag gillar kanske inte ordet mota bort, för det är, hitta något bättre ord för det. Men anledningen till att den är där från början är ju att vi har, den behöver finnas där för att vi ska överleva.
Mm.
Alltså, tala om när det är en verklig fara. Men
det är någonting som gör att vi, så är det ju med stress generellt, och det vet definitivt du, det är att stress är väldigt lätt att koppla på, men det är svårare att koppla bort den. Och det handlar väl också om det evolutionsmässiga, att det var viktigare för oss att stressa på snabbt, och sen det här med att gå ner i varv tar väldigt mycket längre tid, för det är inte lika viktigt att gå ner i varv som att det är att gå upp i varv.
Nej.
Ja.
Nej, alltså att kunna koppla på stressen och ha den funktionen, det är ju helt livsviktigt. Och den här tigern sen då, tänker jag, den kan vi ju välja hur mycket vi matar. Och då tänker jag i form av våra tankar. Och du var inne på lite det här med ACT. act i början. Och jag gillar ju den här, ja, men det finns också en liknelse att om vi försöker pressa bort våra jobbiga tankar. Om vi tänker att tigern är liksom en massa jobbiga tankar, så kan det vara lätt att man tänker att man ska trycka undan och pressa bort. Men jag vill inte vara ledsen, eller jag vill inte känna detta. Och jag brukar, det finns en jättebra bok också som har en gul badanka på framsidan. Och jag tänker att man trycker ner den under vattnet. Att det är liksom alla de jobbiga tankarna, jobbiga känslorna. Men så fort vi släpper den här badankan, så tror jag att alla kan se det här splashet framför. Det är så här skvätt och vatten, och det har gått åt en massa energi till att hålla badankan nere. Men som sagt, när vi släpper så kommer den att splasha upp, vilket innebär att den här kraften som vi använder för att trycka bort det är bara dränerar oss på energi.
Ja.
Och att då kunna hamna i det här, det var därför jag sa att jag vill inte egentligen säga att vi ska mota bort tigern, utan att acceptera. Mm. Och det är ju här det ofta blir svårt, tyvärr. Att acceptera att jag har de här känslorna, att idag är jag ledsen. Fast jag skulle göra det här på jobbet, eller fast jag hade förberett det här, så känner jag mig ledsen idag. Eller jag känner så här. Eller det händer någonting som inte kan påverka. Att tillåta de känslorna att så här, okej, men idag känner jag så här. Men jag kommer ändå välja att göra den här poddinspelningen. Eller gå på den här middagen, eller vad det är. Men jag accepterar att jag känner inte precis som jag skulle vilja göra idag. Eller på lördag när man ska gå på en fest eller vad det är. Då kan vi bjuda in den här tigern, och då blir den ju inte lika farlig längre. Då har vi noterat, vi har sagt så här, okej, jag ser att du står här. Du kan lägga det här på mattan så länge, men nu ska jag göra detta. Och då har vi också avdramatiserat den lite grann. Men det är ju ofta det som är det svåra i processen, för att vi är uppväxta sedan barnsben att så här, men det var väl inte så farligt, eller att borsta av oss lite och resa oss upp igen. Så att där finns det ju en stor konflikt i att faktiskt låta känslorna vara med och inse att ju mer vi försöker mota bort dem, desto starkare kommer de att slå tillbaka, som den här badankan eller någon annan rekyl.
Jag tänker också väldigt mycket på det här med ordens makt. Inom gestalt så fick vi lära oss att vi skulle försöka använda ordet och istället för men, när vi hade olika saker som vi jobbade med. Då var det så här, till exempel, jag är rädd men jag gör ändå, är det som man brukar säga. Och vi då skulle byta ut alla män till och. Jag är rädd och jag gör det ändå.
Ja, spännande.
Jag mår dåligt och jag gör det här. Du har din poäng och det här är min poäng. Alltså det är så häftigt det här med ord ibland. Jag är så fascinerad över hur mycket ord faktiskt kan spela roll. Och det kan tyckas som så här nitpicking, men det är verkligen, det är någonting i det här.
Nej, men det finns ju en jättekraft i det, tänker jag, och det är väl ett jättebra exempel på det, och hur vi kan ändra vår känsla också, det här, så här, men jag borde göra till att jag vill göra.
Ja, men exakt. Och jag tänkte på så många gånger som man pratar om känslor, och man pratar om såna här saker som är jätteviktigt och ligger mig varmt om hjärtat. Och då kan det vara så där, ja, men jag känner mig som det här, och nu känner jag mig dålig. Nu känner jag, som du sa i början, jag känner mig otillräcklig. Jag känner mig som en dålig mamma. Jag känner mig så där. Och då brukar jag alltid också fråga, ja, men är det så?
Precis.
För det här är inte alltid samma sak. Bara för att du känner en sak betyder inte alltid att det också är så.
Nej, verkligen. Och det är ju att lära oss att skilja på det och se att vi verkligen inte är våra tankar, utan att vi har tankar. Och det, som du säger, det kan låta så här som hårfina skillnader emellanåt, men det gör sån extrem skillnad verkligen. Mm. Väldigt intressant.
Alltså ord, ja, jag gillar det där med orden. Att man
kan det är spännande.
Ja, men jag gillar också din badanka. Erika som är jätteduktig också på ACT brukar ju kalla det för badboll.
Ja,
vi har pratat om den där badbollen några gånger. Och det var himla häftigt att den nu kom tillbaka i ankform.
Ja, det blev en liten anka här.
Jag gillar det. Och jag tycker att den där är så viktig. För det är precis som du säger. Så mycket energi som det går åt att trycka ner det där. Mm. Och sen när man äntligen släpper det, så bara inser man att Ja, det splashade upp, det gjorde det. Men tänk vad den ligger bara guppa lite nu.
Precis, precis. Och det här så med bra. Energi är ju... Ja, men det är så intressant för att hitta den här balansen kan ju också vara ett litet utnött uttryck.
Det.
Och jag tror ju inte på att... Jag tror inte att hitta en balans är att, och det här pratade jag lite kort om innan vi satte på mikrofonen också, att för mig är ju inte balans att varje dag ser likadan ut, att alla ingredienser i varje dag är likadana, utan det handlar ju om att lära oss att laborera under kanske en veckas tid på olika sätt. För att få in både saker som vi mår bra av, som du sa att vi skrattar av, som utmanar oss. Mm. Men också den här återhämtningen som är ren faktiskt vila. Men att det är lätt att tänka sig en balans, då ska allting kännas bra hela tiden. För mig är det inte det balans handlar om. Utan det handlar om att kunna pendla tillbaka den här gungbrädan. Att märka att oj, nu har den ju tippat ner, nu är den nästan ner i marken. Okej, men vilka verktyg har jag för att balansera tillbaka? Just det. Bra, då gör vi det. För att om vi hela tiden tänker att den här ska ligga i helt exakt balans. Det är också en, ja, men lite i min värld i alla fall, en utopi. Och tar också mycket energi att, ja men oj, ja, men nu blev jag lite trött. Är det farligt? Mm. Ja, men det är inte farligt att du är lite trött idag. Men vad kan du göra imorgon? Eller vad behöver du göra till helgen? Och hur, som sagt, laborerar du de här förändringarna? Och det är ju någonting som, ja, det är ju liksom enda räddningen varför inte jag har trillat dit 3, 4 eller 5 gånger. Att jag har ju fortfarande min energi och mitt driv. Men jag har ju lärt mig mina varningssignaler tack vare en massa fantastiska personer som har hjälpt mig på vägen fram till där jag är idag. Så att jag märker snabbare när den här börjar tippa. Och det som den kanske fick göra i 5-6 års tid innan, det laborerar jag nu på kanske 5-6 dagar. Alltså här. Och det tycker jag ju är nyckeln, att bli medveten, att ha koll på sina varningssignaler, men också så här, okej, men vilka ganska snabba tips eller verktyg kan jag ta till för att justera den här gungbrädan?
Och är det också individuellt, eller är det någonting du kan ge tips till lyssnarna?
Ja, alltså till viss del är det ju lite individuellt. Men jag skulle säga att om man är det som ofta bryter av snabbt. Det är ju ändå ganska ofta snarlika saker, skulle jag säga. Mm. Vi har ju, och vi ska komma ihåg att det är så lätt att prata. Nu pratar vi, eller det blir lätt att man blir lite rationell om det här och glömmer bort att så här. Men det är inte så lätt när man är mitt i det.
Nej, det är ju inte det.
Så att det som jag brukar rekommendera om man lyssnar idag och känner att okej, okay, men hon sitter där och pratar om att jag ska pausa. Hon fattar ingenting, jag hinner typ inte ens gå på toaletten. Jag har barn som hänger mig i benen eller jag har liksom jobb som det ska levereras på. Att försöka hitta pauser som du kan få in utan att det ska vara ett ytterligare måste. Det vill säga, det är inte så här, men nu ska du börja yoga då 45 minuter 3 gånger i veckan. Utan det är kanske att till exempel jobba med andningen. Där brukar jag rekommendera att hitta ett tillfälle under dagen som du gör flera gånger. Till exempel gå på toaletten, sätter sig ner, häller upp vatten eller vad det kan vara. Att försöka att varje gång du gör det här, då tar du 1 eller 2 djupa andetag. Inte mer än så. För att det vi gör då, det är att vi börjar bryta den här spiralen successivt. Mm. Men det tar ingen tid och vi kanske inte gör det varje gång vi sätter oss. Men vi kanske gör det hälften av gångerna och då är det kanske 10 gånger fler än vad vi normalt sett gör. Eller att du börjar använda dina sinnen igen, som vi också har kanske lärt oss att mota bort. Det vill säga både med synen och hörseln och lukt och allting. Att bara välja en daglig rutin som du gör lite mer närvarande. Det kan vara att liksom smaka på första klunken kaffe. Eller att notera hur du tar på dig strumporna. Eller hur knyter du skorna. Hur känns vattnet mot händerna när du tvättar händerna. De här små, små sakerna som gör att vi kanske bara 10 sekunder tar oss ur den här autopiloten. Mm. Och det kan ju låta så löjligt enkelt så man kan nästan då bli provocerad att det skulle hjälpa. Men det gör verkligen det. Och att hitta de här, kanske att du sitter på bussen eller du står i kassan på ICA, att så här, bara blunda, ta två djupa andetag, eller när du sitter vid rödljuset, ta några andetag, stanna upp, framförallt nu är det vår, det är så magiskt fint ute.
Ja, verkligen.
Titta dig omkring, se tre saker och titta som ett barn istället för att bara säga, ja, där är en blomma och där är en fågel och där är det här. Okej, men hur ser det ut? Vad är det för form? Hur rör det sig? Eller den som jag alltid brukar göra, det är ju att någon gång på min promenad plugga ur om jag har hörlurar, ställa mig med fötterna i marken och sen bara blunda och lyssna efter tre ljud. Och det tar kanske 30 sekunder. Tre ljud. För då stänger vi av synen, vilket gör att det är lite lättare att gå inåt. Och sen kan vi då koppla på det här hörseln istället, som gör att vi ger vår hjärna någonting annat att tänka på. Så vi bryter det andra som händer och vi tvingar inom citationstecken vår hjärna att faktiskt landa in i något annat. Så den typen av super, super små tips skulle jag ta till liksom.
Ja, men det är superbra, och jag ser framför mig nu då, om vi ska fortsätta med din egentligen väldigt fina tiger, som kanske inte är så rolig att ha då. Men då ser jag framför mig att när man gör de här små sakerna som ändå är så viktiga, att man klappar tigern.
Precis, verkligen.
Ja.
Jag tänker att man vill att tigern ska bli som din katt som du hade. Ja. Att den får liksom hänga med. Den blir en sån här mystiger istället. Och sen ibland så kan den bli lite arg. Och då lär vi oss, okej, men hur gjorde vi nu här?
Ja, men man behöver inte klia på magen liksom.
Nej, precis.
Och då kommer vi tillbaka till det här med gestalt och. Att tigen finns där och den kan vara en mysig god tiger.
Det är säkert bra för lyssnarna också, tänker jag. Att få lite olika perspektiv och bilder på
det. Ja, för vi fungerar ju så himla olika ändå. Vi är väldigt lika på ett sätt, vi människor. Vi har våra basic foundations och functions. Men sen är vi ju väldigt, alltså vi är ju individer och unika. Varje människa är unik.
Precis, och det, nu fick jag upp en annan bild. Du var inne på det här lite innan, tror jag, när du pratade om lite samhället och hur vi inte är anpassade att leva det livet som vi lever idag.
Mm.
Och där brukar jag också ibland prata om man tänker sig att man var en blomma. Vad är du för en blomma i så fall? Och vad skulle du vara? Och om vi då tänker att, det var den här bilden som kom upp när du sa att vi är olika individer. Att om vi tänker att alla är en liksom orkidé och ska hanteras på samma sätt, så kommer ju inte alla att överleva. Liksom. Men om vi inser att så här, någon är en orkidé, någon är en solros, någon är en kaktus ute i öknen, någon är en sån här liten nyplanterad tomatplanta, då kan vi inte heller, vi kan inte ställa dem på samma ställe, de vill inte ha lika mycket ljus, de vill inte ha lika mycket värme, de vill inte ha lika mycket vatten. Så att om vi ställer liksom en kaktus, en orkidé och en liten tomatplanta i samma miljö och behandlar dem på samma sätt, så kommer ju någon av dem att stryka med.
Mm.
Och det är ju lite där vi också säger, men vad är du för blomma? Och vad behöver du vara för att må bra? Liksom?
Åh, gud vad fint.
Så den är också en sån, men dels en bra liknelse att tänka till på. Men jag tycker också att det kan hjälpa att förstå att nej, men det håller ju inte att vi försöker att mappa in alla i en fyrkant. Där alla ska leva mer eller mindre samma liv. För det är... Någon kommer inte att gå speciellt bra för. Och jag tror att vi har fortfarande inte sett hela, jag tror inte vi har sett alla effekter av den pandemi som vi har haft med, om man tittar på den psykiska ohälsan kopplat till det. Och jag vet ju att i samband med att kriget bröt ut här i Ukraina, då exploderade ju min mailbox. Det var som att det blev lite så här droppen för många.
Ja.
Där man hade sitt vanliga liv och sin vanliga oro. Men det lades på en ytterligare parameter. Och att då också så här, hur kan vi hantera den här oron? Den här tigern som helt plötsligt fick jättemycket vassare tänder och blev liksom en sabeltandad tiger igen.
Oh, Just det, en sån ja.
Mm.
Hur en sibirisk.
Exakt.
Det är kallt och hårt här.
Som liksom bara smyger sig fram. Hur kan vi lära oss att vilka enkla knep finns det? Och det var också en av de kurserna jag hade i våras. Att faktiskt hantera den här oron så att inte den då fullständigt äter upp och dränerar vår energi.
Ja, för det blir ju stress.
Det blir
den här
det.
Jäkla oron. Det är ju, blir ju ett konstant stresspåslag på oss.
Yes.
Ja, men nu undrar många lyssnare. Hur når man Malin? Hur kan man få hjälp av henne? Hur kan man få komma in i den här kunskapsbanken som du har?
Men det finns ju lite olika sätt. Men framför allt så spenderar jag mycket tid på Instagram. Jag gissar att du kanske länkar i den här poddbeskrivningen.
Yes.
Men jag heter Malin_Gunnang_stresscoach. Så där hänger jag väldigt mycket av min tid när jag inte sitter i coaching eller ute och föreläser.
Mm.
Och sen har jag också i dagarna, faktiskt igår när det här spelas in, släppt en digital stresskurs som verkligen har blivit min lilla bebis.
Mm.
Där jag har samlat allting egentligen under de här senaste åren med alla lärdomar, alla insikter, alla verktyg och strategier som jag själv önskar att jag hade haft. Och den satt jag med mycket i höstas och sen fick den vila lite för jag kände att jag behövde få lite distans till den själv. Och nu kände jag att nu är den redo att flyga. Och detta är ju då en digital kurs där man jobbar helt i eget tempo, men med min vägledning då på video och vägledda övningar i de här skrivövningarna. Så att den kan man då göra i sitt eget tempo och man har den här så länge man vill. Så det finns ingen tidspress.
Åh, vad bra.
Skriva i övningarna och man kan gå tillbaka. Så att det är väl ett sätt som jag känner för att jag också ska jobba hållbart och inte falla tillbaka utan faktiskt jobba på ett sätt som fungerar för mig. Men också för att kunna hjälpa fler snabbare så är ju den här plattformen, är jag jätteglad för den. Och den tänkte jag att jag skulle vilja erbjuda alla lyssnarna idag också 15% rabatt. Så jag tänker att vi kan väl lägga en liten rabattkod här i poddbeskrivningen.
Åh, vad bra! Perfekt, Malin.
Det tänker jag. Och annars så får man jättegärna höra av sig antingen via mail, men Instagram går snabbast. Och skicka ett meddelande om man har några tankar och funderingar efter det här avsnittet. Så går det alldeles utmärkt.
Då lägger vi in allting, precis som du sa, i objektsbeskrivningen. Och sen så kan man skriva Malin 15. Då kan man få 15% rabatt på den här fantastiska kursen.
Yes.
Den måste jag ju själv gå. Jag känner ju det redan också. Att jag är i alla fall en kund. I'm there.
Du är varmt välkommen. Nej, men det är, jag gillar den. Jag brukar inte säga det så mycket om mina egna produkter. Men just den här den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För jag vet hur mycket den hade hjälpt mig själv. Om den hade funnits för 6 år sedan. Och just den här puckeln att inte kanske behöva boka en tid för coaching. Som ju kan vara jättebra och jag älskar att coacha. Men ibland kan man ju i den akuta stressen känna att ska jag boka in en tid också på tisdag 12:00. Liksom. Då kan detta vara ett bra kanske första steg för att landa in lite.
Ja, det är jättebra. Det finns en jättekul meme på Instagram. Jag tror att det är någon tjej som säger så här. Ja, alltså jag vill inte säga för mycket om det jag gjort. Men jag tror att det är ett mästerverk.
Just det, ja.
Ungefär så. Och det tycker jag är så härligt. För jag älskar den sortens. Så att du får gärna säga det.
Jag tror att det är tillbaka till min drivkraft. Att det är ju det här jag vill göra. Och det är också det här som folk efterfrågar att jag ska göra. Jag älskar och som jag också vet att andra efterfrågar. Så där får man hoppa över lite den här jante ibland. Och faktiskt bara följa hjärtat.
Ja, för jämte är bara dumheter.
Det är bara trams.
Ja, det är bara trams. Bara dumt. Men vad härligt. Och hur ser framtiden ut för dig? När du ser framåt, blicka framåt.
Alltså den ser ju bara härlig ut. Jag satt och mässade med någon vän igår och bara skrev att vi ska ha ett möte på onsdag här. Så jag sa att vi behöver ha ett möte, för jag känner att det är väldigt bra flow nu och det är massa saker som händer. Så jag backar tillbaka där jag sa i inledningen. Jag är precis där jag ska vara och jag är bara så enormt tacksam, och jag har för första gången förstått det här när folk har sagt att man har ett jobb som inte känns som man jobbar. Jag tänker så varje dag, att kan jag få lov att jobba med det här? Det är ju bara, ja, det är ju bara så fantastiskt.
Så bra gjort.
Faktiskt. Så att så ser framtiden ut. Sen kommer jag gå mer på mitt hjärta och varför, och exakt hur än får vi se hur de faller ut här.
Jag får en bild, men jag ser framför mig nu hjärtat som är varför, som jag nu har tolkat som en riktning. Som en kompass på något vis i hjärtat.
Jag har ritat en kompass här också på mitt blogg, så du har noterat.
Perfekt! Ja, men då är vi samsynkade. Och det var roligt det du sa i början om det här med dödligheten, för att precis när jag skulle börja spela in med dig, då tänkte jag så här, jag ska skriva någonting om att vi ska komma ihåg att vi är dödliga. Alltså jag tänkte på det, memento mori, kom ihåg att du är dödlig. Och så säger du det. Ja, det här är så då tänker jag mig, hjärtat är kompassen, alltså varför. Och så säger du hjärnan är hur. Och så känner jag så här, ja, och magen är. Bara, det behöver inte vara något varför, det behöver inte vara något hur. Utan Nej. Det är.
Det är, och det är så starkt. Och jag tänker att när vi lär oss att vara i magen och lyssna på, kalla det intuition eller magkänsla eller vad som helst, då är saker väldigt enkelt. För det som du säger, det bara är, och det är som det ska vara.
Ja, jag tror att när man blir väldigt stressad så är det också så svårt det här med till och med varför och till och med riktning och till och med hur och till och med. Och då är det faktiskt ett jättebra steg att börja med är, och det gör du redan med de här jättebra övningarna, de här med andningen som du berättar så bra, där man tar några andetag, det är liksom, man tvättar händerna, man är närvarande, man lyfter upp medvetande, alltså medvetandegör, alltså det är awareness, är tre ljud ute, det är det är så himla häftigt. Jag det resonerar väl i mig, det du har berättat otroligt väl. Och jag säger som du, jag skulle också vilja haft dig och din kunskap och din kurs. Och det här, det skulle jag också vilja haft för länge sedan. Men det är bättre sent än aldrig. Så därför så ni som lyssnar nu, ta del av det här verkligen. För det här är super, super viktigt och bra. Och vi kan hoppas att vi kan gå från motivation till faktiskt motivation för att må bättre och för att ha det bättre.
En fin summering, tänker jag.
Med att vissa personer kan bara motivera och inspirera bara genom att berätta. Att så här tänker jag, det här vet jag, det här kan jag, det här har jag varit med om. Det är så starkt. Och det gör du verkligen. Och det, jag känner den där nästan kärleken till det du gör.
Och så är det verkligen. Men och jag skulle säga att det är ju... Ja, det blir lite upprepning här, men det är ju verkligen bara när vi är, det är ju verkligen kärlek, och det är ju för att jag vet att, återigen, till varför det inte går att vara bitter eller liksom ångra någonting. Jag förstår ju att, eller för min del så är det precis så här det skulle vara, och idag, 6 år senare, så har jag förmånen, vilket jag är så tacksam och ödmjuk för, att få hjälpa andra.
Liksom. Ja, det är jättebra.
Det är ju superhäftigt. Jag
tänker på den här KASAM, du vet, känsla av sammanhang. Och det är ju verkligen det jag läser in, det du berättar, att du har verkligen sammanhang, alltså mening i det du gör. Och det hjälper ju verkligen, men det kan också vara fällan. Det är det som är så intressant, för det är när man känner att det är ju så roligt.
Jag kan inte vara i den här energin alltid, för då hade jag ju, precis som du säger, bränt ut mig igen. Utan jag behöver veta när jag behöver sova, när jag behöver pausa. När jag brukar säga att, jag tror till och med jag la upp det på Instagram häromdagen, att när vi minst av allt vill vila, det är då vi behöver det som mest. När allting känns så här, men jag måste bara göra det här, eller jag ska bara kolla det här, eller jag ska, när liksom hela kroppen talar om att det här är så viktigt, Det är då vi bara behöver inse att sluta ta oss själva på alldeles för stort allvar och faktiskt zooma ut lite. Så att om man, när man känner det här största motståndet, då kan man ha det som en liten tumregel. Att det är troligtvis precis då som du behöver göra tvärtom.
Ska vi avslutningsvis gå igenom, det här tror jag verkligen, för det satt jag med nu, det här med myter kring stress. Mm. För det här måste ju vara verkligen en sån myt, att man blir bara utbränd om man har jobbigt på jobbet till exempel. Mm. Men det behöver det verkligen inte vara. Du kan ha världens roligaste jobb.
Ja, och det är därför, kan det är ofta därför vi blir. Vi har ju ofta väldigt kul hela vägen in i väggen. Liksom.
Så det är ju en myt. Har du någon mer sån där spontant, som man, sån här klassisk myt om stress?
Den ena som jag tänker på spontant är ju den myten jag själv hade. Alltså att man är svag. Och det tänker jag, alltså att man är svag eller att det är ett nederlag. Och det tänker jag är ju så starkt förknippat med att många ofta inte tar hjälp. Alltså vi hade någon jag coachade här förra veckan. Ja, men jag vill inte identifiera mig med liksom psykisk ohälsa. Allt det där låter jättehemskt. Att det finns en sån tabu, att det finns en sån skam i det fortfarande. Och där tänker jag finns ett jättejobb att göra. Men att inse att du är inte trött för att du är lat eller för att du är svag, utan du är trött för att du har gjort för mycket för länge. Så det är väl också en sån jättemyt. Och sen tror jag väl den andra var vi inne och nosade lite på, det är att det bara skulle vara mycket på jobbet. Och att jag brukar säga att stress kan ju absolut vara mycket, att ha mycket att göra. Men stress är ju vår rädsla för konsekvenserna om vi inte uppnår det vi tänker att vi ska uppnå. Det vill säga, vad händer om jag missar den här deadlinen? Vad händer om jag inte kan betala räkningarna? Vad händer om, och så vidare. Så att om vi har två personer som går till jobbet och de ska vara lika länge, de ska göra samma sak och den ena kommer dit på morgonen och har haft en ganska härlig morgon. Man har kanske tagit en promenad. Man har hunnit landa in. Man har inte liksom boostat igång direkt med Aftonbladet och sociala medier. Och man kommer till jobbet och känner så här. Ja, idag ska jag göra mitt bästa. Jag ska ha de här mötena och sen så ska jag gå hem. Där finns liksom ingen stress i den. Men en annan person kan gå dit och leverera precis samma saker. Men med en helt annan känsla. Där man har kanske sovit dåligt, man vaknar med en energibägare som är tom redan på morgonen, bråkat med barnen och sen så har man den här känslan av otillräcklighet där man känner att okej, jag är ju back redan innan dagen börjar och nu ska jag göra detta och detta och detta. Och tänk om jag missar detta, för då kommer chefen bli arg och så kommer den här kollegan nog att få mitt jobb istället och så vidare.
Ja.
Där är ju skillnaden och de kan göra precis lika mycket på dagen men med en helt olika inställning och därför menar jag att stress per definition inte att ha mycket att göra, utan det är när vi får de här rädslotankarna vad som händer om vi inte gör det vi förväntas göra.
Ja, det är så sant alltså. Så himla bra. Myter om stress, ja.
Sen ja, vi just får det här... jobba. Det kan bli ett litet eget kapitel här.
Ja. En myt om stress kan ju vara också att det är bara dåligt.
Japp, väldigt bra också. Och det tänker jag tillbaka till det vi pratade om med evolutionen, att för att vi skulle att överleva både fram till idag och fortfarande idag så måste vi kunna ha det här stresspåslaget när vi håller på att bli utsatta för någon fara, men också för att kunna göra härliga saker och känna liksom, ja men, man kan ofta prata om att man kan hamna in liksom depression eller den här ångestkänslan när man har kanske vilat alldeles för länge. Och jag säger inte att vi inte ska vila, men vi har återigen en gungbräda. Nu gör jag en gungbräda med händerna, vilket omöjligtvis någon kan se. Men där det handlar om både vila och aktivitet.
Mm.
Och att balansera på dem väldigt, väldigt fint. För att om vi bara vilar, då blir vi ofta väldigt låga på dopamin. Och vi ska inte gå in på det, för det blir alldeles för djupt. Men när vi är låga på dopamin, det är då många kommer till mig och säger så här: jag undrar om jag någonsin kommer känna glädje igen. Jag undrar om jag någonsin kommer bli den här personen som jag var. Jag undrar om jag någonsin kommer att vakna och se fram emot en ny dag. Då är vi ofta väldigt, väldigt låga på dopamin. Och för att få upp det här, då behöver vi göra saker som liksom kickar igång kroppen. Att liksom träna på våra egna villkor. Att utsätta oss för grejer som är lite läskigt. Så att vi också pushar våra gränser. Lite. Och den tänker jag att stressen då är ju också att kunna ställa sig på startlinjen på ett lopp. Eller köra. Jag vill ju inte sitta inför en poddinspelning med dig och vara helt loj. Jag vill ju att mitt system ska vara lite påkopplat. Och så här, vara lite på hugget. Och det är ju också en typ av stress, tänker jag. Att faktiskt vara på alerten och vara på hugget. Mm. Och den vill vi ju ha för att fungera också.
Ja, verkligen. Jag har sjungit band för jättemånga år sedan. Och då hade ju alla sån här riktig stressmage. Vi var ju, det var ett storband, stor jazzband, så vi var ju ändå 20 pers. Och tänkte då innan varje spelning, där alla skulle springa på samma toalett. Och då slog det mig så här, gud vad lika vi är ibland alltså.
Ja, men så är det ju verkligen. Och ja, stressmage, och man ska stresskissa innan man ska springa ett lopp eller vad det är. Så att, nej, kanske en sista myt då, och det är ju att man tror att ofta att det ska synas utanpå. Och det skulle jag väl säga att det får gå väldigt, väldigt långt innan det syns. Och jag har inte delat den bilden på länge, men jag kanske ska göra det igen. Jag vet att jag hade en bild mitt i min första utmattning där jag hade vunnit ett jättestort uppdrag. Och vi stod och tog en jättefin bild med en massa folk. Och jag tog fram den här bilden faktiskt senast förra veckan. Och på den bilden så har jag liksom perfekt då liksom så här kostym, outfit, håret ligger perfekt, sminket ligger perfekt. Men jag vet att den morgonen så kom jag knappt upp till flyget på morgonen. Och typ 10 minuter innan så hade jag varit inne på toaletten och gråtit och rättat till sminket igen. Och sen gick jag ut och bara tog på smilet, log mot kameran, sa några välvalda ord och sen. Och det är också jätteviktigt om man tror att man ska kunna se på någon annan. Det skulle jag säga att ofta är det väldigt, väldigt svårt. Och det får ha gått väldigt, väldigt långt. Så då är det lättare att se på beteenden. Att man kan märka att personen inte riktigt är på samma sätt. Men att tänka att du ska kunna titta på en person och se att den håller på att gå in i väggen, då får det ha gått antingen väldigt långt eller får du ha ett väldigt, väldigt tränat öga. Så myten att det syns utanpå, den skulle också kunna läggas till på den här mytlistan.
Det känns som att jag har fått kliva in i din bil och sen har du kört mig till lite olika ställen som har varit otroligt intressanta allihopa, och jag har hängt med där och kommit med så här glada tillrop. Ja, det där, ja, oh, så, där är tigen.
Exakt. Ja, men det har varit en superhärlig bilfärd. Det har varit väldigt fint att få vara med på den tillsammans med dig.
Ja, du kör bra, måste jag säga.
Ja, men jag vet inte vem som kör och vem som åker, men det känns som vi har gjort det bra. Någon har läst kartan och den andra har kört. Det har funkat väldigt bra i alla fall.
Ja, det var jätteroligt. Och då så, ta hand om dig och tack för idag, så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Tack snälla.
Tack. Och tack till dig som har lyssnat.
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Malin för att du delade med dig av din berättelse och din fantastiska kunskap. Alla länkar ligger i beskrivningen på avsnittet. Och till alla lyssnare så finns det här ett erbjudande. Gå in på länken, klicka vidare på den, så får ni ett exklusivt, unikt erbjudande från Malin bara till Poddterapeutens lyssnare. Tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att dela det här avsnittet, för det är genom att du delar som podden kan växa. Och det är ju faktiskt det som jag önskar. Det är att podden växer. För när den växer, då kan fler ta del av det här innehållet. Ta hand om er. Vi hörs snart igen, hoppas jag.